från mitt håll. Sen kanske det är människor som tycker att den där jäveln, kan inte han hålla käften snart eller något sånt där. Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Yeah! Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Yeah! Ja, men vilket mys det är att just du har hittat till avsnitt nummer 610 av Nemo möter en vän. Och stämningen blir speciell i veckans avsnitt när den oefterhärmlige skådespelarikonen Stefan Sauk gör entré i studion. Man kan säga att jag blir satt på pottan av denna direkta estradör. Det blir skratt, men även en hel del skav. Ja, är det verkligen trevligt i studion? Eller är det snarare mest lite knepigt? Och vad är det egentligen för märklig dynamik som uppstår mellan mig och Stefan? Ja, det får ni lyssnare avgöra själva, helt enkelt. Det man dock kan veta med absolut säkerhet är att det aldrig blir tråkigt när denna färgstarka karaktär deltar i ett samtal. Och oavsett vad man tycker om honom så behövs såna här original i den annars ganska slätstrukna och monotona svenska offentligheten. Så tack Stefan för att du fortsätter vara just du. Du är unik. Ja, ni får mer än gärna följa den här podden på Instagram där den går under namnet @nemomoter. Men mig personligen når ni enklast och bäst via min hemsida som är www.nemohedén.se. Men nu kör vi igång. Spänn fast säkerhetsbältet för här kommer han, Stefan Sauk.
Varmt välkommen till Nemo möter en vän, Stefan Sauk.
Är jag din vän?
Du är min vän, hur är läget? Vi är mitt i sommaren 2026 och jag undrar, hur är dagsformen med Stefan Sauk?
Ja, just nu är den faktiskt väldigt bra. Vi hade en lång motorcykeltur igår på utmanande vägar, så det var kul. Så att jag är, och sen så blev det lite middag igår. Men jag, formen är faktiskt, jag har hämtat mig efter en höftledsoperation. Hämtat mig bra, det är bara 7 veckor sedan. Så att jag måste säga att det är touch wood. Den är gjord i Belgien för övrigt. För det finns, det är noga, man måste vara noga med vem som ska in och karva igen. Och har man möjligheter, och vilket vi svenska medborgare egentligen har. Vi är ju EU-medborgare. Och Sverige har skrivit under någonting som heter patientrörlighetsdirektivet. Vilket innebär att vi som svenska medborgare och EU-medborgare har rätt att söka vård i vilket annat EU-land vi vill. Enda kriterierna är att det ska vara en vård som är vetenskapligt beprövad och så vidare och så vidare. Men där har då Försäkringskassan numera utifrån politiska direktiv stoppat svenska höftledspatienter att åka till Belgien, Tyskland, Italien, vad det nu är för någonting. Vilket är helt fel egentligen, men det såg väl illa ut, tyckte någon socialdemokratisk politiker. Var någon som viskade i mitt öra, jag vet inte om det är så, men någon politiker tyckte det såg illa ut för Sverigebilden att svenska patienter ratade de svenska höftledsoperationerna. Skitsamma, vi behöver inte snacka om det något mer.
Jo, låt oss snacka en timme om höftleder.
Nej, vi skiter i det. Vi skiter i det. Vad fan ska vi snacka om?
Du, jag har grejer att snacka om.
Ja, kör.
Mm. Du och jag sågs för första gången för 7 år sedan.
Åh jävlar.
I din ateljé, tror jag, i Danvikstull. Kan det stämma?
Ja, det var inte min ateljé, tror jag.
Men vad var det någonstans då?
Ingen aning.
Men det var en lokal.
Jag vet att det var Danvikstull. Och jag vet att Sanna Edwards, som är filmregissör, jag ville... Hon filmade det där, kommer jag ihåg. För att jag eventuellt skulle använda mig av det, vilket jag aldrig gjorde. Men man har så mycket idéer och planer hit och dit och fram och tillbaka. Så att det blev ju ingenting av med det. Men,
var det hon som var där också då? Eller?
Det var hon som var där.
Mm. Ja. Det var så intressant, för att när du var iväg då, precis innan vi skulle sätta igång mikrofonerna, så sa hon till mig att men Stefan är så jävla taggad på det här. Och han är glad över din inbjudan. Och han har sett fram emot det här. Och jag bara, vad kul, fan vad nice att han faktiskt var peppad. Och så drog vi på mikrofonerna. Och kommer du ihåg vad som hände då?
Absolut, du ställde, jag sa, och det, om vi kan hålla på och tjata om gammalt skit tills fan kommer att avlösa oss. Jag tycker det också är ganska boring.
Vi ska inte bli bara det, tro mig, det finns en poäng här.
Okej, okay, shoot.
Mm. Jag frågade om ditt efternamn.
Ja.
Mm. Och du svarade något i stil med, det kan du fråga om du vill, men jag kommer inte svara på det.
Ja, jag kan ju ge ett långt svar, men vi skiter i det.
Ja. Var kommer den ifrån där, ditt namn?
Ja, men är du där igen? Du har samma svar idag. Ska vi gå vidare?
Men varför är det hemligt för?
Det har inte med hemligheter att göra. Det har att göra med att vissa saker, det är väldigt få saker egentligen. Jag tycker det här har med min... Varför ska du veta det? Varför ska du veta det? Om jag nu tycker att det här är en privat grej. Hur min barndom, hur mitt släktförhållande, min pappa blev till på en dansbana utanför Avesta. En belgisk vallon som fick smaka det himmelska mumset när Signe släppte till och sen så fes han och flög av. Och liksom, ska vi gå vidare i barndomspottan och tala om min mammas sida då? Eller vad?
Men jag menar bara att det blev en rätt stor kontrast mot det som hon sa, att du var så taggad.
Men jag tycker, släpp det här bara. Gå vidare. Vi har intressantare saker att prata om.
Okej. Okay.
Hoppas jag.
Det har jag absolut.
Ja.
Men min poängfråga med det här blir då.
Ja.
Är det samma Stefan Sauk i mikrofoner och offentligheten som privat?
Jag skulle säga att det är väldigt mycket samma person, ja, faktiskt. Ja.
För min känsla då av den intervjun blev ju då att du nästan satte någon slags prestige är fel ord, men att du sa, men fan, du gillar ändå att vara lite motvalls i...
Nej, men integritet är ett ord som människor använder sig av, och man måste respektera andra människors integritet också. Man måste respektera om jag säger så här, men vad fan, varför har du den där tatueringen på armen? Vad betyder det? Ja, men den är personlig. Okej, säger jag, då respekterar jag det. Fine. Om du frågar mig så, ja men det där är personligt, det där vet inte jag. Okej, fine. Då respekterar man det. Det är decency, tycker jag. Det finns ingen anledning att liksom, ja men vad egentligen svara nu då? Det där, varför håller man på så? Det blir ingen bra stämning.
Ja, det märker jag.
Eller hur? Mm. Nej, men att så att säga persist i någonting, då får du ju inget bra samtal. För då har du skapat ett agg direkt. Då har du gjort din gäst obekväm. Du ska ju göra din gäst bekväm, eller hur?
Mm.
Ja, du kan inte börja med att göra honom obekväm.
Nej, men...
Det är ju ingen intervju där någon ska sättas på pottan.
Ja, verkligen inte.
Nej.
Men jag har heller aldrig varit med om någon som har en så privat relation till efternamn. Så jag var tvungen att kolla om det liksom var dagsformen då eller om det var en generell överlag grej.
Nej,
liksom.
Det gäller privat och offentligt och överallt.
Mm. Och då är det klargjort.
Ja, bra.
En gång för alla.
Ja.
Men det här med integritet.
Om fem år kommer vi börja samma... Samma på.
Ja, gärna. Kom tillbaka så får vi så prova jag då igen. Då kommer jag få stryk.
Same answer.
Ja.
Nej då.
Men jag menar det här med integritet som är så viktigt för dig. Är det någonting som alltid har funnits i dig eller har också växt genom åren i takt med att ingen annan har det?
Är det så? Att ingen annan har det?
Är det inte ett utfläkande samhälle? Alltså mediasamhälle, eller?
Jo, det är det, verkligen.
Mm. Blir det viktigare för dig när du ser hur andra gör, menar jag?
Nej. Nej, jag tror inte jag funkar så att jag tittar hur de andra gör och så ska jag göra tvärtom. Så funkar inte jag, utan jag har nog en känsla för mig själv i världen, i livet, gentemot andra människor nej, det tror jag inte. Vad var frågan?
Om din integritet har varit liksom bestående och likadan genom livet eller
ja,
om den också har ökat i takt med att vi är i ett samhälle. Det prisas ju med att fläka ut sig på något sätt.
Ja, det kanske det gör. Ja, om du tittar på liksom sociala medier och med allt vad det innebär. Där folk lägger ut saker som är... Ja, väldigt privata kan jag tycka.
Men även sådana program som Stjärnorna på slottet som du har varit med i.
Jo.
Det är såhär, mörkast trauma vinner typ.
Ja. Visst är det så. Men det finns ju en poäng också med de där typ Stjärnorna på slottet och där man faktiskt får titta bakom masken. Och den enda ambitionen jag har haft med den där typen av program, Let's Dance var ju ett sånt program. Jag har ju tackat nej i princip till alla såna här program, men samtidigt har jag varit störd över att det har funnits en mediebild av mig som är liksom, jag tycker den där är, det är bara en pusselbit av ett 500 bitars pussel, och där man hela tiden tjatar om en pusselbit, det vill säga macho man, alfahanne nämnde du tidigare, med mera, tuff, läskig, hård, intensiv blick, bla 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 bla. Det som är det andra, den andra sidan, eller de andra sidorna som alla de som känner mig känner till och möts av, den har liksom inte kommit fram. Och då har jag haft liksom en ambition då i intervjusammanhang att så att säga försöka leverera en annan bild för att liksom få lite mera dimensioner i bilden av mig. Men då till exempel när det var på tal om att jag skulle vara med i Let's Dance, så tackade jag ju nej då, och så sa min agent då att men fan Stefan, du har ju alltid tyckt att bilden av dig är så endimensionell i media, då när du är på tapeten så att säga. Fundera på vilket fönster, du har ju inte lyckats med det via intervjuer, om du skulle fundera på vilket fönster tror du skulle vara det mest effektiva om du skulle vilja ändra på den bilden? Aha, du tänker så. Ah, du menar Let's Dance till exempel. Ja, jag menar Let's Dance. Så då, ja men då så, då säger vi ja. Så var jag med där 2010. Men Stjärna på slottet är också ett sånt program lite grann.
Men eftersom att du uppenbarligen har varit lite störd på att bilden av dig är ganska endimensionell, kan du inte också förstå, alltså, eftersom att det är så, kan inte du också se att du har skapat det?
Absolut, ja. Absolut. Jag har varit ytterst medskapare från början. För att, jag menar, när jag kom ut från teaterhögskolan, det var, jag gick ju 1980 och december 83, vi gick 3,5 år, det var något mellanår där man prövade. Sen var det ens 4-årig och sen gick tillbaka till 3-årig. Men så att december 83 slutade jag och började jobba redan i december 83, i och för sig på Göteborgs stadsteater. Men sen 84 började jag jobba liksom. Sen dess har jag jobbat i princip. Men då, det var ju två skådespelare som, lustigt nog så var det då, det kan man ju snacka om varför och hur. Det var ju två då av de manliga skådespelarna som gick ut det året. Vi har ju Stockholm, Göteborg och Malmö har vi de här teaterhögskolorna. Som det då var, fick lite spotlight på sig, som det var lite buzz kring. Det snackades om, den ena var då Torsten Flink som gick ut Stockholmsskolan. Och den andra var Stefan Sauk som gick ut Göteborgsskolan. Och i början där så ja, då var det ju lite intervjuer och sådär och hej och hå, och min, vad man ska kalla för karriär, tog ju fart så det smällde på en gång med sammansvärjningen i lagens namn och you name it. Och sen bara för att jävlas med alltihopa så gjorde jag och Torsten Flink en föreställning som heter Spindelkvinnans kyss tillsammans med Christian Tomner som regissör. Och där jag spelade då en transsexuell man, Molina, och Torsten spelade en politisk fånge, och hur då de här två fångarna manipulerades, eller framförallt manipulerade man Molina för att man manipulerade båda två från fängelseledningen. Det är en väldigt, Manuel Puig har skrivit pjäsen, en fantastisk pjäs. Men det, ja, never mind. Varför? Jo, tillbaka till frågan. Har jag varit med och hjälpt? Absolut, från början definitivt. För då tyckte man det var lite coolt sådär att vara liksom svår, ung skådespelare.
Då njöt du nästan av det?
Ja, man tyckte, nej, njöt ska jag inte säga. Du lägger in massa saker som blir...
Kan jag fråga dig?
Ja, nej. Jo, men... det blir, ja, precis.
Är du på hugget?
Alltid. Är du på hugget?
Måttligt.
Ja, måttligt är jag också. Jo, men man känner ju att man här får man ju, det är inte ett samtal som jag tycker är, det var ungefär som när de här Alex och Sigge satt uppklämda i kulissen, höll jag på att säga, när de skulle inte ha mig som gäst. Jag visste inte om att det hette mardrömsgästen för övrigt, men skitsamma. Men det blev ju jättefånigt, alltså. På riktigt fånigt. När två män sitter så här liksom. Men skitsamma.
Hur var den upplevelsen?
Ja, men den blev ju löjlig, den blev komisk alltså. Den var ju komisk.
Vad visste du om den grejen innan du sa ja till det?
Ingenting.
Och varför sa du ja då?
Tjatades i över ett års tid. Till slut tänkte jag, men för fan, nu har jag liksom förhalat det här så länge. Problemet med mig, det är att, eller som jag, ett bekymmer jag har, det är att jag har svårt att säga ja eller nej. Eller jag har svårt att säga nej, så jag vill vara till lags, så vill vara liksom, jag vill vara till lags lite grann, vilket man inte tror, men så är det faktiskt. Och det är svårt att säga kategoriskt nej, så att då kan jag förhala saker och tänka, nej men det här, ska jag verkligen göra det här, ja eller nej. Och sen till slut har jag väntat så länge så att jag måste säga ja, om du förstår vad jag menar. Därför att jag har liksom hållit människor på halster för länge. Och det är inte okej, tycker jag. Det är ju fel av mig. Men då får jag ju ta det. Bita det sura äpplet och då får jag fan säga ja då. Mm. Jag kan inte komma lallande ett halvår senare.
Nej, men det som du säger också, det kan man ju inte tro om man tänker på din personlighet. För du känns ju som en sån som verkligen borde kunna se vad, nej.
Ja, men det kan jag också göra. Det kan jag också göra. Det beror alldeles på. Och det har jag blivit mycket, mycket bättre på. Faktiskt. Men absolut, jag har inga bekymmer alls med att säga tvärnej. Liksom. Mm.
Men du gick in då i mardrömsgästen utan någon vetskap om vad det var?
Nej, jag visste inte ens att det hette mardrömsgästen. Så att, ja, nej.
Och du upplevde att de blev, hur då, i studion?
Ja, men det, vi behöver inte snacka om det nu heller, för det blir också så här metafjant, tycker jag, utan vi kan väl snacka om viktigare saker.
Ja, men jag tror folk är nyfikna. Det är mest
ja,
det.
Nej, men vad jag tyckte, för det första ett så gillar ju inte jag människor som har skapat karriärer genom att vara taskiga mot andra människor. Använda andra människor som kanske är svagare och som kanske inte alls har samma plattform att stå på. Använda andra människor som trampolin för sin egen karriär. Det tycker jag extremt illa om. Och båda de där två personerna, framförallt Alex Schulman, faller definitivt in i den mallen. Det finns flera, men vi behöver inte nämna dem nu. Och det gillar inte jag. Jag gillar inte det. Jag har ingen respekt för det. Jag tycker det är foul play, det är fekt, det är fult. Det är att uppvisa de sämsta sidorna av mänskligt beteende, helt enkelt. Man gör inte så. Man skor sig inte på andra människors bekostnad. Så är det. Punkt slut.
Men upplevde du att samtalet tog er till någon slags försoningsplats?
Det tog oss absolut någonstans. Det berodde ju bara på mig, skulle jag säga. Därför att det var ju att turnera det här, liksom försöka få den här och ett avdramatisera, avdetonisera, förstår jag, att dra sprinten så att det är ingen farligt, det finns ingen farlig bomb här, utan vi kan snacka. Och det handlar ju bara om att man är följsam, men jag kan ju inte heller låta bli, jag kunde ha varit mycket, mycket hårdare i och för sig, men det fanns ingen anledning. Det räckte med att markera vad jag tyckte ändå. För att det var samma sak där liksom. Ja, vad snackar vi om? Vad var frågan?
Nej, om samtalet ledde fram till någon slags försoning.
Ja, jo, men det gjorde det. Försoning ska jag inte säga, men förståelse skulle jag säga. Eller någon slags, vi kunde ha ett samtal i alla fall. Mm. Vi kunde fortsätta samtalet.
Mm. Och hur var det efter?
Vadå efter?
Ja, men efter ert möte liksom. Har du träffat dem eller hörts någonting?
Nej.
Eller?
Nej.
Ingenting?
Nej. Nej.
Ja, det är jättemånga som var nyfikna på det, därför jag frågar.
Ja, ja, det är helt okej, det är helt okej. Ja, för fan. Nej, men det var, nej men jag tycker det är helt ointressant. Och sen är det så, de är så manierade, alltså det är sånt maner. Det är ungefär som att, vänta nu, någon har sett hur en cool kille är, och sen försöker man efterapa en cool kille i maner och sätt att klä sig. Då snackar jag om Sigge, som kanske är en jättegullig kille. Och Alla människor, oavsett våra idiosynkrasier, våra tillkortakommanden och våra fläckar liksom, som vi får på oss genom livet av olika anledningar, så finns det ju alltid något försonande med alla människor, om man vill se det. Men sen kan man inte heller gå runt i världen och titta på allt som är försonande. Mm. För att jag menar, du måste någonstans också säga, nej men vänta nu, det här är inte okej. Okay. Det är inte okej okay att tala skit om andra människor liksom. Det är inte okej okay att trampa på andra människor. Det är inte okej. Okay. Och sen kan jag tycka liksom, sen var det ju, vi ska inte, ja, vi släpper det här tycker jag. Om nu alla, jag har inte haft någon kontakt med dem efteråt och jag är inte intresserad av det heller. Så att jag det är liksom, been there, done that. Och jag har ingenting, de florerar inte i min värld överhuvudtaget.
Mm. Det var faktiskt du som ledde in samtalet på dem den här gången, var det?
Ja, precis. Precis.
Du tyckte jag var lik dem. Och
jag fattar att du var lik dem. Men om du ska ha ett samtal med en människa som du är nyfiken på, då måste du så säga, då finns det ju, du kan inte börja med att liksom sätta den där människan på pottan eller att utsätta den där människan för någonting. För att om du börjar med det och det är en människa som så att säga inte köper det, då får du ju ett problem.
Fast jag är ju inte en sån typ av intervjuare. Jag har ju fan gjort det här i 600 avsnitt. Jag är ju typ snällast i branschen. Och det var bara för att jag ville koppla ihop det med vårt förra möte. För att jag ville ha ett svar. För att kolla om det var dagsformen då. Och det var tydligen inte. Det var privat på riktigt.
Ja.
Så då är vi klara med det.
Absolut.
Ja, fine.
Men då snällast i branschen, säger du det?
Av de poddarna så är jag nog den som gräver minst i sån här smuts och sånt där privatliv. Ja, skulle jag säga. Av de stora poddarna.
Okej.
Men du pratade lite om att tidigare i livet så hade du nästan gått igång lite på det här med att vara, ja men svår och
du vet, grejen var ju där att, alltså, du vet, man är ung grabb, man går på teaterhögskolan, man har sina ikoniska förebilder och det var ju då Robert De Niro, Marlon Brando, Montgomery Cliff, Keve Hjelm, Ernst Hugo som var min mentor för övrigt, vilket jag inte visste om, att, men det kom jag på långt senare att han faktiskt var det. Vi använde aldrig det ordet, användes inte på den tiden i mitten på 70-talet, i slutet på 70-talet. Det var inte ens introducerat här i Sverige, men tror jag, men med mentorskap och så vidare, men så var det, och det kan man snacka mycket om, det är också intressant, men då var man ju, du vet, jag menar det här med Rebel Without a Cause, alltså Ung Rebell, Storstadshamn, de här filmerna, och man ville försöka på något sätt i någon ungdomlighet mytbilda kring sig själv.
Mm. Men fattar du då att det var det du gjorde?
Nej, det var bara liksom, det var nog bara, men problemet var den att det ganska snabbt så var det en helt annan grej, därför att jag gjorde ett antal intervjuer och sen upptäckte jag att när jag läste texten sen, vänta nu, det här var inte det alls. Det var inte alls det här jag menade. Jo, jag sa kanske de där orden, men i en annan kontext. Nu är det flyttat här i texten. Och då framstår jag som en jävla idiot, eller jag framstår som någonting annat. Och det jag egentligen ville säga kommer inte fram. Och då var jag väldigt, väldigt så att säga restriktiv. Eller jag blev noga med det där, så jag ville alltid läsa texten. Och det var en del journalister som inte kunde ta det. Det ska vi inte ta nu, för det kommer jag ta i ett annat sammanhang, men det glömmer jag aldrig, kan jag säga.
Du ska slakta några.
Det kan du fethaja. Framförallt en person. Som det var vidrigt på riktigt. Det var med alltså en lögnaktig artikel. Men vi tar inte det här nu. Det där är ett scoop, så det skiter vi nu.
Men det här med...
Bygga
image liksom.
Ja, men sen blev det någonting annat. Därför att då var det slags självskydd att säga, men vänta nu ett tag här. För det första, ett, man möter en journalist och säger, ja, du är väldigt macho. Okej, okay, men hur menar du då? Vad menar du med macho till exempel? Ja, men karate och fallskärmshoppning och motorcyklar och ja, men vänta nu, alltså, motorcyklar är en massa tjejer som kör, karate är en massa tjejer som tränar, var i består liksom, och då, redan där när jag liksom försökte komma förbi fördomar, förstår jag menar? Där en journalist har en fördom eller förutfattad mening, så försöker jag komma förbi det och säga, men vänta du, vad menar du egentligen? Och då blev det ju ungefär som jag, först tvärtom. Då var det jag som satte journalisten på pottan och satte journalisten på, fick en spotlight på sig och blev tvungen att förklara sig. Och då var det ju lite skärtsvettigt för vederbörande, märkte jag. Och sen hade de svårt att hämta tillbaka sig själva i de där intervjuerna. Och det tror jag, men då var det inte frågan om att man skulle vara cool kille eller mytbild eller någonting. Då var det mer en fråga om självskydd eller liksom, låt oss prata om det här nu som på ett rent, utan förutfattade meningar, utan fördomar, utan let's talk. Mm. Let's have a talk. Helt enkelt. Och då spred det där sig så att det, sen var det ju många år, jag menar det, jag vet, kanske är så fortfarande, nu var det ett tag sedan, men att det fanns en väldig respekt och nästan rädsla. Liksom jag vet inte hur många tillfällen journalister har frågat, har sagt, inlett intervjun med att säga, jag måste säga att jag är faktiskt lite nervös för det här. Jag sa, för det? Jo, nej, men jag har hört så mycket, det var läskigt. Nej, då är det bara lugnt, det här kommer bli så bra.
Men vet du vad jag sa till mina producenter innan?
Nej.
Jag sa att jag har gjort det här i 12 år och 600 avsnitt och jag har aldrig mått så dåligt i ett enda avsnitt som vårt första möte.
Okej.
Så det finns kanske en sanning i det där.
Ja, det gör det. Det gör det, därför att det är också det är ju det också, verkligheten. Man kan liksom inte göra vad som helst, hur som helst, var som helst. Eller säga vad som helst, eller ställa vissa frågor, eller vara persistent. Om jag till exempel, då måste man kunna ta det som händer också, förstår vad jag menar?
Men det här med att ha skapats en sån image, omedvetet eller medvetet, och det hänger ju kvar, som du säger själv. Hur mycket har du faktiskt jobbat för att motbevisa det här och visa mer sidor av dig själv?
Ja, men det är de här programmen.
Det blir som en självuppfyllande profetia, att man lätt glider in i det, som en karaktär nästan, eller?
Ja, nej. Inte alls. Tvärtom. Jag är nog... alltså jag älskar att få människor att garva. Jag älskar att få människor att skratta. Jag älskar att få människor att må bra. Och det är människor jag inte känner. Det är människor jag möter i ICA. Det är människor jag träffar på i motorcykelaffären. You name it. Och det är på något sätt en... Det är mitt sätt att vara med andra människor som jag känner eller inte känner. Förutsatt att de inte beter sig illa. För då... blir ju en annan sida av mig som kommer fram. Men det är till och med så att de på motorcykelaffären säger inte, Sulas MC, de kan, nu kommer glädjen. Det är när jag kommer. Ja, du får hälsa glädjen. För det blir glädje när han kommer. Och det tycker jag är en fantastisk komplimang. Och det är liksom det som egentligen människor möter som inte är i den här situationen. En journalist som intervjuar eller en poddare som vill ha ett samtal med mig. Ja, det är massa poddar som har helt andra samtal. Därför att med dig, så det är den enda podden som jag upplever där jag känner mig lite sådär påhoppad och lite obekväm, vilket jag aldrig gör annars.
Du glömde mardrömsgästen.
Den var ju extrem.
Men ändå så sitter du här igen.
Ja... Du har ju frågat länge. Hur länge har det här pågått? Är det ett år nu som du har frågat mig?
Men det är för att jag liksom inte blir klok på det.
Nej, okej.
Okay. Ja, men visst, det här är obekvämt. Jag hatar sånt här. Jag är ganska konflikträdd liksom.
Är det så?
Ja, men jag är inte alls van vid den här stämningen som är här inne. Men samtidigt tycker jag att det är jävligt mycket mer intressant än att sitta här med någon som är så jävla polerad, slätstruken och allt bara går som en rät linje liksom.
Ja.
Jag tycker det här är intressantare, att det skaver lite, även om jag är livrädd liksom.
Why?
Du säger själv att jag tydligen är någon som du... Jag vet inte, vad du sa? Att jag är en av podden som får... Vad sa du? Något sånt där?
Jo, men det blir ett samtal som är... där jag känner, jag vet inte hur jag ska turnera det, hur jag ska komma förbi det eller göra dig trygg eller göra dig...
Du behöver inte göra mig trygg, skit i det, vi kör på bara som det är, det får vara så här. Det är väl inte så farligt.
Okay.
Ja. Men jag tycker det är intressant det som vi pratar om, det här med att du har en image, du har en bild av dig själv och du går ett helt liv ändå och har ändå någon slags tanke om att det vore liksom kul och skönt att faktiskt motbevisa alla de här jävla fördomarna som florerar. Och då tänker du att du ska göra det genom att vara med i Let's Dance och Stjärnorna på slottet. Tycker du då att du lyckades med det?
Där och då så var jag klar efter 3 veckor. Jag var med 12 veckor tror jag i Let's Dance. Och jag hade tyckt jag uppnått mitt mål efter 3. Vilket jag fick kvitto på en masse. Det är ganska många tittare som ser det. Så att, ja det tycker jag. Mm. Så att, absolut. Det där är effektiva fönster. Så är det.
Men just Stjärnorna på slottet då, du var ju med i, ja det måste ju ändå varit den mest omtalade säsongen någonsin tror jag.
Ja, var det?
Ja, men det var mycket kontroverser, det var mycket konflikter. Det var ju...
Konflikten var ju mellan, det var Claire Wikholm som gav sig på Morgan Alling. Så jag hade ju egentligen ingen konflikt med någon där. Utan det var Claire som var på Morgan väldigt, och hon störde sig på honom. Och han är ju som han är. Jag hade inga problem med honom överhuvudtaget. Han tyckte ju liksom att hans dag egentligen blev förstörd på grund av att hon var på honom.
Vad tyckte du själv då som utomstående?
Jo, jag tyckte objektiv. Också det. Jag tyckte också det. Men jag tänkte samtidigt... Jag ruttnade ju till slut, men det var ju i princip sista dagen eller sånt där. Jag tror jag var sist att ha min dag sådär. Då kände jag bara att nej, men nu skit jag det här. Och så skulle jag resa mig upp och gå från middagen. Och gjorde det också. Så tänkte jag att jaha, okej. Och så var Marika, som jag känner väldigt väl, som sa nej men Stefan kom tillbaka. Men det blev väldigt dumt alltså. Det blev väldigt dumt.
Vad ruttnade du på främst?
Nej men det var... det här... Jaha. Ja, kan jag få prata? Alltså, ni bara pratar. Ni killar, ni pratar ju hela tiden. Bla 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 bla. Och så tänkte jag, vänta, men nu... Och det här var då droppen som fick bägaren att rinna över för mig. För när det var ju på Morgan tidigare. Jag har inga problem med Claire överhuvudtaget. Jag menar, hon tydde sig till mig. Jag tog alltid min arm när vi skulle gå för trapporna för att hon hade syngrejer och sådär. Så jag har jobbat med henne på Stadsteatern. Eller ja, vi har varit anställda på samma teater, Stadsteatern. Vet inte, men jag har jobbat ihop. Det är jag osäker på. Men vi har i alla fall varit kollegor på Stadsteatern här i Stockholm. Men jag har inga bekymmer med henne överhuvudtaget. Men där ruttnade jag på stylen. Faktiskt. Och berätta tycker jag.
Mm. Men ett sånt sammanhang då, när man ska öppna upp om sitt liv och med 5 andra stora prominenta namn. Hur är det egentligen?
Ja, hur är det? Hur är det att vara skådespelare kan man ju också ställa sig frågan. Men det gör man ju det. Då gör man ju det i de rollerna man spelar också. Det är ju en del av skådespeleriet att öppna upp revbensspjället och låta människor se det allra innersta. Det är det som är själva poängen med skådespeleri. Mm. För att om det ska bli organiskt äkta och någonting som berör andra människor så måste jag ju vara berörd själv, annars kan jag inte beröra någon annan. Och då måste jag ju, man måste knäppa upp revbensspjället som jag kallar det. Så det är ju egentligen för någon människa som aldrig har gjort det, så kan det ju vara jobbigt kan jag tänka mig, jobbigt och utlämnande och någonting som man kanske behöver krishantera efteråt, vad vet jag, ingen aning. Men i de där sammanhangen, nej, jag tycker inte det var speciellt jobbigt. Det är också det som är poängen. Okej, jag vet vad jag går in i. Okej, nu ska vi bjuda på lite. Okej, jag ska ge en annan bild av mig själv. Ska ge liksom mera mer nyanserad bild av mig själv förhoppningsvis. Och det tyckte jag nog att jag fick till i Stjärnorna på slottet, måste jag säga.
Men om du ska ha en vågskål då framför dig och du ska procent dela ut då, hur mycket gör du ett sånt program för att det är kul och hur mycket gör du det för att för pengarnas skull? Och...
aldrig för pengarnas skull, för det är inte såna gager. Så det är ingenting man gör för pengarnas skull, utan man gör det för att man har en plan med det, eller man tycker det är kul eller intressant. Sådär.
En agenda?
En agenda helt enkelt. Ja, men jag, Let's Dance var en agenda, Stjärnan på slottet en agenda. Sen finns det såklart någonting som är, jag menar, lite smickrande sådär. Ja, vi vill att du ska vara med i Stjärnan på slottet, oj. Ja, bara en sån sak är ju liksom lite smittringar.
Det var faktiskt med nästa punkt.
Det finns ju lite...
Ja, såklart.
Och vi med... Jag är som alla andra människor mottaglig för smittringar. Såklart. Up to a point. Mm. Blir det för mycket så blir man ju misstänksam och tänker, vad fan vill du?
Men det där är också intressant, för att just de här som vi snackade om förut, det här med att folk har sån respekt för dig och du säger själv, journalister har alltid varit rädda, jada, jada, jada. Jag kan tänka mig att det förr i tiden ändå, när du gick igång på det, var lite spännande att höra. Men nu när du är äldre, alltså finns det något kittlande och härligt att höra det nu? Eller nu är det bara tröttsamt?
Tröttsamt. Och sen måste man komma ihåg, det är en väldig skillnad på mig idag, hur jag är idag och hur jag var för 30 år sedan eller 20 år sedan. Det är en väldig skillnad.
Berätta.
Nej, men jag är mycket mer laissez-faire. Alltså jag låter saker komma och gå, och är det liksom, ja men skit i det. Pick your fight liksom. Idag är jag är mer vad ska jag säga, jovialisk och oerhört mycket mer förlåtande. För det mesta. Det finns saker som jag tycker som jag har svårt att förlåta, men det är en annan sak.
Har du några fiender i offentligheten?
Det har jag säkert, men inte som jag vet. Sådär. Det ska väl vara dina poddpolare då. men annars tror jag, nej, inte vad jag vet. Nej. Och det är ingen, jag ser inte att jag har någon fiende. För att, jag menar, fiender är någonting som man ska då... Fiende, då är det ett starkt ord också, tycker jag. Så att det ska mycket till. Jag kan inte se att jag... Nej, jag är rätt befriad från fiender faktiskt. Utifrån mitt håll. Sen kanske det är människor som tycker att den där jäveln, kan inte han hålla käften snart eller något sånt där.
Du, jag har en sista fråga om det här med tv-program.
Ja.
Förrädarna.
Ja.
Det känns som att det ligger i luften att du kommer göra det programmet. Just för att, av flera skäl, men du känns som klippt och skuren för ett sånt program. Ju.
Ja, folk säger det. Jag har tackat nej beroende på att jag har inte kunnat göra det av tidsmässiga skäl.
Men du har fått frågan?
Jag har fått frågan, oh ja. Mm. Ja.
Har du sett det? Har du sett det?
Jag fick frågan för inte så länge sedan, och då satt jag mig och tittade på det faktiskt, för jag tänkte jag måste titta på det här. Och sen så kom det annat i vägen som gjorde att jag inte kunde vara med. Och jag hade övervägt, kanske ska jag eller ska jag inte och så vidare. Men jag har tackat nej ett x antal gånger. Tre gånger tror jag. Jag vet inte hur många säsonger som har gått, men jag tror att jag har tackat nej tre gånger.
Jag tror fyra har gått.
Okej, okay, ja, precis. Ja, men jag har fått frågan, men jag har inte kunnat. Det har inte passat tidsmässigt.
Det känns som att det, med tanke på ditt svar nu, att det är inte omöjligt att vi får se dig där.
Nej, det skulle jag inte hålla för helt omöjligt. Nej, det tror jag inte.
Men då får de casha upp.
Ja, men de där programmen, de har sin budget liksom, och de kan inte sträcka sig speciellt långt. Och om det är någon som säger att de gör det för gagets skull, så... Nej. Det tror jag inte.
Du är ju 71 år.
61.
Fan alltså.
61. Jag har strukit 10 år.
Jag vet det.
Vill du höra storyn?
Att du stryker 10 år?
Ja.
Om du vill berätta.
Vill du höra storyn?
Ja, det beror på hur lång den är.
Ja, har vi bråttom?
Nej, det har vi inte. Kör på.
Nej, jag hade...
Så om den är bra, då förbättrar den.
Den är bra.
Ja, då så.
Jag hade en fantastisk sångpedagog. Hon hette Sanna Hultén. Hon gick bort, jag tror det var 2017. Peter, min my best friend, gick bort 2016. Jag tror det var 2017. Och hon hade något som heter Song Academy i Stockholm. Och alla till tio, många som gick till. När vi gjorde Miss Saigon så var hon en av de sångpedagogerna som jag också gick till. Och sen så fick jag höra att hon hade dött. Och så såg jag en dödsannons. Då stod det Sanna Hultén, 61. Och jag är rätt bra på att gissa ålder. Jag missar aldrig mer än 2 år på människor.
Hur gammal är jag då?
Du sa ju...
jag kom på det, så.
Ja. men jag hade nog gissat på mellan 39 och 41.
Mm.
Hade jag gissat. Och ja. Det är väl där du ligger, kan jag tänka mig.
Så är det.
Och då hade jag 10 år fel. För jag trodde hon kunde inte vara över 51, alltså, eller 50. Så att jag, och sen på begravningen på Skogskyrkogården så en gemensam bekant som heter Stefan Svensson. Sanna var från Malmö och snackade skånska. Och Stefan Svensson är från Malmö och snackade skånska. Då berättade jag det här för honom att vad fan... jag såg det och jag trodde alltså 10 år fel. Ja, men du vet, jag satt på en middag med Sanna för en massa år sedan och då sa, fan Sanna, du, ja, vi är lika gamla, vi är 55 båda två. Nej, jag är 45. Nej, men Sanna, vad fan, vadå, vi växte upp, vi gick i skolan tillsammans, vi är 55. Nej, jag är 45. Nej, men Sanna, vad fan, jag har strukit 10 år, de var jävligt tråkiga, sa hon. Och jag... Det finns någonting i uttrycket du blir vad du tänker. Man blir vad man tänker. Så tänk bort 10 år. Så händer någonting. Om du lyckas göra det på allvar. Hon hade uppenbarligen lyckats göra det på allvar. För hon var fan med 10 år yngre.
Mm.
Precis, ganska exakt också dessutom. Jag säger inte att det är så. Men det finns någonting, och går vi in på hjärnforskning och psykologi och som jag tycker är väldigt intressant, då finns ju väldigt mycket teorier om hur du kan programmera din egen hjärna, och om du hela tiden går och tänker på det, men då blir det så. Du har ju det här med, en del tror ju att om jag tänker det här så blir det så, att man visualiserar liksom, att det ska bli på ett visst sätt och så vidare. Sånt där är ju skitintressant, tycker jag.
Mm.
Men så det är skoj och lite allvar. Allvar och lite skoj.
Mm.
Så är det.
Men i ditt pass så är du 71.
Absolut.
Mm.
Ja, ja.
Och jag har ju hört andra intervjuer med dig där du pratar mycket om att äta, sova, träna. Och det är det som är nyckeln till att du håller dig bra i form. Liksom.
Jag tror att det är väldigt mycket genetik. Alltså genetiken styr väldigt mycket. Och det hävdar ju forskningen också. Du är fan ett kalkerpapper på dina föräldrar. Så att väldigt mycket genetik. Men sen kan du ju, sen är det beroende på hur du lever ditt liv. Och det är inte bara äta, träna, sova. Men när jag nämnde det var ju sammanhanget därför att Peter Jonsson som var kanske, han var ju auktoriteten när det gäller krishantering i Sverige. Och han är den som har fått, den enda utländska medborgaren som har fått lifetime achievement, crisis management, av amerikanska regeringen. Och det är en Oscar i den världen, så att säga. Men han menade på det, och det är inte han ensam med om när det gäller krishantering. Sömn, mat, träning, när det är trauma som gäller. Och när det är trauma som gäller, då är det sömn, mat, träning.
Ja, du känns ju stark och vital i alla fall när man sitter så här mitt emot dig. Därför tänker jag att när du blev sjuk för 5 år sedan, prostatacancer va?
Ja.
Mm. Det måste vara
8 år sedan.
8 år sedan.
Mm. Mm.
Vad händer i dig då?
Ja, nej, men det blir ju en ridå va? Det blir ju en total ridå. Järnridån går ju ner och man tänker, okej, nu ska jag dö. Oh shit, och då det är tuffa puckar. Då blir det plötsligt allting realitet. Det blir på riktigt allting. Livet blir på riktigt. Jag menar, vi har en utmätt tid på jorden. Och det blir på riktigt. Men sen funkar jag så, har jag märkt vid såna här tillfällen, att jag boxar in problemet. Okej, nu är det här. Nu är det den här fighten som ska tas. Då ska vi ta den fighten också. Och jag menar, jag stack ju iväg och opererade höften med en blixt så här, bara för jag visste att jag kommer förmodligen att få ett cancerbesked. Jag hade inte ens fått det definitiva cancerbeskedet. Jag hade sett en magnetröntgenbild och fått förklarat för mig att ser det ut så här som det gör där, då hittar vi nästan alltid någonting som vi måste behandla. Ja, tack. Då fattar jag vad klockan är slagen. Och då stack jag till Belgien på 2 röda veckan efter. Jag hade tur och fanns ett återbud. Och så tänkte jag, ska jag ta fighten mot cancer? Ja, då ska jag ta den på 2 friska ben. Inte på en som jag har ont i hela tiden. För då blir det dubbelt, då blir jag svagare. Alltså jag blir sämre fighter liksom. För att ta den kampen. Jag boxar in problemet liksom och ser, okej, hur gör man det här nu då? Hur ska vi ta tag i det här? Vad finns det för behandlingar och hur? Vad är det här och vem kan jag ta hjälp av? Vilka känner jag? Jag hade en fantastisk wing lady, Mimmi Ekberg, som är gammal operationssköterska och jobbat med cancermedicin i 20 års tid. Så hon var min högra arm i kontakten då med prostatacancercentrum på Sankt Görans sjukhus, som för övrigt ligger främst, de ligger långt, långt fram. Henrik Rönnberg, som är professor där, har ju lärde sig forska på Johns Hopkins och har forskat fram ett PSA-test som heter Stockholm 3. Som är, för det vanliga Stockholm 3-testet som du gör inom allmänna vården, där missar nästan en tredjedel av alla cancrar. Och det har att göra med att man fiskar biomarkörer. Det är samma sak när man letar Alzheimer för att hitta liksom biomarkörer för markörer i blodet helt enkelt. Och det vanliga PSA-testet är väldigt rudimentärt. Så det missar väldigt många cancrar. Medan Stockholm 3-testet är i princip 98-99%. Plus att du kan se, det är samma blodprov, det är vanligt blodprov, men analysen är mycket mer komplicerad. Man fiskar fler biomarkörer, så du kan också skilja en typ av cancer från en annan. En som är bråttom med och en som är lite bråttom med. Som du kan liksom, den här tittar vi bara på varje år, så om det händer någonting. Va? Det kan du göra med Stockholm 3. Stockholm 3 var någonting som fanns för alla Stockholms medborgare, alla svenska medborgare egentligen. Men nu har den rödgröna regeringen eller styret i Stockholm släckt ner den möjligheten och kommer släcka ner en massa sådana möjligheter, så att alla ska ha det lika dåligt, nämligen alla ska ha samma skit som inte funkar. Detta är en realitet, och det är inte frågan om att tycka någonting från det ena perspektivet, politiska eller andra. Nu är det de som driver det, för de ser rött när de ser, och Sankt Göran är ett privat sjukhus, det är ett av våra största akutsjukhus. Så att liksom,
det låter som att du ändå blev ganska pragmatisk,
absolut lösningsorienterad
i direkt liksom.
Absolut.
Han du bli livrädd och, och ledsen liksom, och
absolut. Absolut. Men sen är jag också sån att du blir ju skräckslagen liksom, och livrädd och ledsen, och jag hamnar ju i någon sån här
Hur blir du då?
Jag drar mig in i min kammare liksom, eller min grotta, och försöker lösa problemet, om du förstår vad jag menar. Men absolut så, ja, för fan, jag gör som alla, jag gör inte hur alla andra gör, men jag tror också att det finns en väldigt poäng att tala om sådana här saker. Om vi tar manlig hälsa till exempel, som vi snackade om, vad vi var inne på här, det är oerhört eftersatt i vårt land. Då kan jag säga, vi har ju mellan 2,6 eller något sånt där, jag vet inte exakta siffran, men 2,600 och 2,400 gynekologer i Sverige. Jag tror vi har 400 urologer. Det dör fler män i prostatacancer än det dör kvinnor i bröstcancer. Ändå har vi ingen allmän screening för män. Detta är en fullständig jävla skandal. Och bor du i Dalarna, norra Dalarna till exempel, då har du 30 mil till ett sjukhus för att ta ett PSA, eller för att få ett finger i arslet och känna på prostatan. Det är så eftersatt och styrt av trender, skulle jag säga. Jag menar, 1,6-miljonersklubben satte fingret på någonting som var oerhört viktigt, det vill säga symptomen för hjärtinfarkt ser annorlunda ut hos män och kvinnor, och vi har bara sett symptomen vi används för män. Det är de som vi har gått på. För kvinnor ser det annorlunda ut, vilket ingen jävel visste. Inga kvinnor visste det, inga män visste det. Och det var det som 1,6-miljonersklubben satte fingret på. Men nu behövs det en likadan för män faktiskt, när det gäller manlig hälsa. Och det handlar om förstorad prostata, det handlar om en massa saker.
Men du blev frisk förklarad.
Ja, det blir man ju först 5 år senare, femårskontrollen. Och det här är friskförklarad, det är ju en sanning med modifikation. Cancer är cancer. It might come back, you never know. Men jag ska anse mig själv vara frisk och botad. Mm. Så är det.
Och du kunde återgå till den starka och vitala man som du är idag.
Kanske inte helt och hållet.
Kanske inte. Men, och då svänger jag snabbt här med tanke på att vi ändå snuddar vid ämnet. Är du singel?
Ja.
Dejtar du?
Nej.
Är du nyfiken på kärleken fortfarande?
Ja, en bra fråga.
Tack, äntligen en bra fråga.
Jag har flera bra frågor här. Men det är en bra fråga därför att den är lite annorlunda. Och därför är det intressant, kan jag tycka. Är jag nyfiken på kärleken? Det är en jävla bra fråga. Det tråkiga svaret är ju nej egentligen. Kan jag sakna kärleken? Ja, det kan jag göra. Men kärleken har ett pris. Och då har vi vågskålarna här igen. Kärlek är kärlek liksom. Det finns ett problem också med, och det kan låta förjävligt, men om man har levt så länge som jag, det är inte så jävla länge, men om man då har levt ett rikt liv och dessutom tillbringat större delen, eller nästan egentligen hela den delen, med att analysera mänskligt beteende och sen på en professionell nivå inte bara analysera mänskligt beteende utan försöka lära sig att se signalerna för vad är vad hos en människa som man möter. Och inte bara se signalerna, hur ska jag kunna, om jag skulle gestalta den här människan, hur skulle jag göra då? Vad tar jag fram för bitar i mig för att ge intrycket av att vara en sån människa som ni tycker är sån? Förstår du vad jag menar? Då har man ju en radar som är, om man då har gjort det här av stort intresse, för det är egentligen att man är intresserad av människan och mänskligt beteende faktiskt.
Men beskriv
då, har man en skarp syn.
Ja.
Och det jävliga är att jag kan ju träffa kvinnor som liksom man märker att men det här kanske kan vara någonting, och så går det behöver inte gå lång stund eller så här, så ser man där kom den där, okej, då vet jag precis vad klockan är slagen. Det där vill jag,
red flags kallas det.
Du vet, och det kan jag tycka är lite tråkigt alltså,
vad är det största red flags med en kvinna då, om du ska säga så, vad kan det vara liksom?
Ja, det är när man märker viljan att manipulera. Och jag klockar det på 2 röda. För det görs på så många olika sätt. Där man känner att nu vill hon att jag ska tycka någonting eller tänka någonting eller göra någonting, fast jag måste komma på, för att hon försöker få, hon säger det inte rakt ut. Utan ändra på. Det är en red flag. Sen vet inte jag om det finns. Jag menar, allt som har med svartsjuka att göra är ju alltså, i alla relationer fullständigt bannlyst. Alltså, för det går inte. Så fort det finns en sekund eller en tendens, en myggspark av det, då är det största rödflaggan kan jag säga. Därför att och sen finns det så många andra rödflaggor, självupptagenhet eller den här extrema behovet av att bli sedd. Jag menar, ja du är sedd, so fucking what liksom.
Men på tal om svartsjuka då, det gick ju mycket rykten under din Let's Dance period att du skulle ha någon slags fling med din dansös. Hur möter du sånt?
Ja, vi mötte det som vi utifrån den verklighet som var då. Att vi är här för att dansa och det ska se ut på ett visst sätt. Det är liksom, jag är en skådespelare och hon är dansare. Hon har övat på det här så det dammar om det, fast utifrån ett kroppsspråk. Jag har övat på det också utifrån, men också psykologiskt, alltså känslomässigt. Så har jag övat på att vara trovärdig. Så att det tror fan att det kunde... Och det, vi hade en schysst kemi. Vi hade en jättebra kemi. Tufft var det. Det var jobbigt. Det var 67 dagar på raken. 6-8 timmars träning, fysisk träning per dag. Det var liksom ingen lek.
Nej. Let's Dance har ju fått stämpeln som någon slags knullharem liksom.
Är det så?
Ja, verkligen. Alltså det är mycket, mycket sånt snack om det.
Ja, ja, men det, det har jag för mig att det var även då så att säga. Men jag märkte inte så mycket av det måste jag säga. Vi tränar ju bara. Vi fann inte tid med det. Fan, alltså, vet, vi tränade så att jag, det stod, vet, när vi kom fram till, till rumban. Jag såg ut som ett vandrande plockepinn för fan. Jag var tvungen att liksom käka sån här matersättning som elitidrottare har för att få i sig. Så det liksom, det var stenhårt.
Du, vi är framme vid poddens sista fråga.
Okej.
Kan du känna att ditt skådespelar-legacy har nästan glömts bort lite grann på grund av att du på senare år har blivit gjort mycket andra grejer, eller lite tv, och du är mycket av en tyckare och du har alltså synts i andra sammanhang än skådespeleriet, och det kan det störa dig?
Ja, ibland kan det göra det. Och det störde mig mer för 5-10 år sedan kan jag tycka. Idag känner jag sådär, I've done my shit. Pursue it bra. I don't pursue anymore. Sen kan jag tycka att det, men nu tycker jag att vi gör så jävla dåliga grejer i Sverige idag. Man tittar på svensk film och svensk tv-teater och, eller svenska tv-serier. Det finns undantag. Vi ska inte pinpointa och hänga ut någonting här. Men och det, vi är ju ett gäng filmfotografer, filmklippare, you name it, som är kompisar liksom, som ringer varandra och säger, du måste kolla på det här. Vadå? Nej, men det är en ny tv-serie på om det är 4:an eller om det är 1:an eller 2:an, blah, blah, blah. Okej. Men du måste se det. Men det är så jävla dåligt. Du måste se det. Och så här är det liksom, har det varit i flera år. Medan man tittar på Norge, hur de gör. De går uppåt, de gör bättre och bättre grejer. Danmark likaså, Finland likaså. Medan vi går åt andra hållet.
Men kan du sakna yrket?
Ja, det kan jag göra. Men jag gör små nedslag, men då gör jag dem utanför Sverige. Jag har en engelsk agent, jag har en tysk agent och jag har... Senast nu så var jag nere i Prag och filmade för en amerikansk tv-serie. CBS producerade. FBI International. Jag åker ner, gör en liten insats på några dagar. Kul.
Du, Stefan, vi är i mål.
Okej. Okay. Är du nöjd?
Första halvtimmen var lite skakig. Andra halvtimmen var lite lugnare.
Ja.
Känner du samma sak?
Ja, alltså jag gör vad jag kan för att vara till mötesgående och...
Gör du verkligen det? Du är ganska hård i en del grejer också, är du inte det? Både och skulle jag säga.
Verkligen inte. Det här är inte alls att vara hård. Jag tror att vi i Sverige vi är en lallande dagisbefolkning. Jag brukar kalla oss för en lattelapande dagisbefolkning. Som har blivit gjorts ansvarsbefriade, bidragsberoende, you fucking name it. Jag försöker resa en del och unna med det. Och varje gång jag kommer hem så tänker jag, helvete. Alla ser likadana ut och alla snart ska vi in i samma cykelhjälm hela högen. Och den ska vara av samma färg också. Det känns som att vi är väldigt stöpta ur en mall mer och mer på ett sätt. Vi har det gänget som ska manifestera någon slags så kallad medvetenhet som ser ut på ett visst sätt, och så har vi det gänget, så har vi det gänget, så det. Så har jag ut, och det här är liksom, nu rör jag mig i Stockholmsområdet då, men kommer du utanför för Stockholm, då har du ju Sverige och svenska befolkningen som det egentligen ser ut. Och det är något helt annat.
Jag vill tacka dig för att du tog dig tid och kom förbi och samtalade med mig ännu en gång.
Ja. Mm. Men tycker du, alltså, vad är det som, vad, jag är lite nyfiken här, därför att du säger att den första halvtimmen var så jobbig och den andra halvtimmen var lite bättre.
Mm.
Vad är det som du har, för jag upplever inte att jag är på något sätt icke tillmötesgående.
Nej, men du var ju uppenbart störd av att prata om de här gamla grejerna. Det var det.
Ja, det tycker jag är lite ointressant. Och speciellt om man en gång har sagt att men det där skiter vi. Och när man då kommer tillbaka och ändå tar det. Ja, men då har man ju klivit upp i en ring där man kanske inte ska vara. Och då kanske man får en snyting. Men då ska man inte kliva upp i ringen, menar jag på.
Då vet jag det.
Nej, men så är det ju. If you can't take the answer, don't ask the question. Eller samma sak, om du inte kan dansa eller vill dansa, så bjud inte upp.
Och var inte med i Let's Dance.
Nej, framförallt var inte med i Let's Dance.
Tack för idag.
För då kan du få lära dig. Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska